really, we wanted to get in trouble. Like, how much trouble can we get in without going to jail?
De ville vara stökiga, opolerade, vara nål i ögat liksom.
Det här är liksom det absolut coolaste jag någonsin har hört i hela mitt liv. Det är liksom helt ofattbart coolt.
Fuck you! Fuck you!
Anthony har verkligen levt upp till den här rockstjärnebilden genom åren, genom sex, droger och rock and roll.
Svetten rinner längs Anthony Kiedis rygg när han kliver av scenen. Det är en söndag i juli 1983 och strippklubben Kit Kat Club i Los Angeles har nyligen börjat arrangera rockkonserter. Men den här spelningen gick inte som Red Hot Chili Peppers hade tänkt sig. Det nya bandet har redan gjort sig kända för att vara riktigt bra live. Men ikväll var det som att publiken knappt såg dem. Än mindre brydde sig om musiken. De verkade bara ha ögon för stripporna som dansade på scenen. Backstage får en adrenalinstinne sångaren en idé. Han tänker inte nöja sig med en halvdans spelning. Ivrigt och övertygande får han med sig de andra i bandet på att de ska göra ett extra nummer som publiken inte kommer kunna strunta i. När Red Hot Chili Peppers kliver ut på scenen är reaktionen en helt annan. Killarna är helt nakna, så när som varsin strumpa över sina könsorgan. Och i och med det är bandets ikoniska specialnummer Socks on Cocks fött. Du lyssnar på Petre Musikdokumentär om Red Hot Chili Peppers. Sex, drugs and rock and roll. Jag heter Joanna Korbutjak. Anthony nickar vant åt dörrvakten när han glider in på strippklubben Rainbow. Han gör sitt bästa för att hålla jämna steg med sin pappa Blackie som sätter kurs mot deras stammisbord. Här inne i den mörka lokalen är Blackie känd som Lord of the Sunset Strip. När de slår sig ner i de röda lädersofforna känner Anthony hur det där pillret han fick innan de drog hemifrån börjar verka. Eftersom tabletten smakar så illa brukar Blackie svälja den med en banan. Och nu har han lärt sin son att göra likadant. Året är 1974 och Anthony är 12 år gammal.
I Los Angeles hade han en väldigt okonventionell uppväxt.
Sofia Bergström är musikrecensent på Aftonbladet.
Hans pappa festade väldigt mycket och sålde droger, tog droger och introducerade Anthony för sex, droger och rock and roll redan innan han hade blivit tonåring.
Anthonys hår är klippt i en 70-talspars och han måste ständigt föra den mörka luggen ur ögonen för att kunna se de dansande tjejerna ordentligt. Det tar inte många minuter innan han blir erbjuden kokain.
Innan Anthony har hunnit bli tonåring så har han redan testat en massa olika droger och haft flera sexuella upplevelser.
I sin självbiografi Scar Tissue berättar Anthony att han förlorar oskulden med sin pappas flickvän. Ett upplägg som pappa Blackie godkänt.
Och han hjälper pappan att sälja och flytta på droger över delstater. Han snattar, han vandaliserar, förstör saker samtidigt som han är en toppelev på skolan. Anthony är väldigt ambitiös. Han vill göra något av sitt liv.
Han tycker att det är kul med språk och skrivande. Och skriver poesi.
Samtidigt som att han knarka och stal och var liksom småkriminell så tyckte han att det var rebelliskt att samtidigt vara bra i skolan. Så han såg till att inte missa klasser och lektioner och liksom pluggade även om det alltid nästan var i sista minuten och sådär. Och sen så förlitade han sig en del på droger också för att så här, hålla sig vaken för att kunna plugga och sådär.
När Anthony och hans vänner från Fairfax High School inte i skolan driver de omkring i Los Angeles. De skejtar, festar, lyssnar på musik, har sönder saker. Det är framförallt tre killar han hänger med. Flea, Hillel och Jack.
De här grabbarna är från arbetar- och medelklassen i USA. De är födda på lite olika håll och kanter men har kommit till Los Angeles av lite olika anledningar och i olika åldrar.
En av dem, Flea, kommer vara Anthonys närmsta vän resten av livet. Han har en tydlig glugg mellan framtänderna och en vild energi.
Flea är väldigt energisk och har svårt att sitta still. Och det är därifrån också hans smeknamn kommer ifrån. Att han är liksom som en loppa som bara hoppar runt och inte kan sitta still. Och det här smeknamnet satt i sig och lever kvar än idag.
We both came from broken homes, slightly atypical homes, non-conventional homes.
I en intervju med CBS 60 Minutes berättar Anthony om deras vänskap.
And really we wanted to get in trouble. Like how much trouble can we get in without going to jail?
De andra två killarna i gänget, Hillel och Jack, kommer också från stökiga hem. Och det är det där lite trasiga som de fyra hittar varandra.
Ja, de är bråkstakar helt enkelt. Som festar mycket, spenderar kvällarna ute, gör det som faller dem in i stunden om det så är att snatta, förstöra någon byggnad, bryta sig in någonstans. De hänger mycket på klubbarna i Sunset Strip, fast det är åldersgränt, de smyger sig in. De drar verkligen nytta av att leva i Los Angeles nöjes- och kultur- och drogmäcka just då.
Anthony går omkring i trasiga shorts på campus på prestigeuniversitetet UCLA. Det är samma universitet som hans pappa Blackie gick på. Och 17-årige Anthony är överlycklig över att ha kommit in. Men tiden på UCLA blir inte som Anthony tänkt sig. Han känner sig som ett UFO bland alla överintelligenta nördar som varken vill umgås eller snacka. I takt med att månaderna går känns kursen i kinesisk historia mer och mer avlägsen. Samtidigt som klubbarna och festerna lockar allt mer. Efter första året på UCLA får han nog.
Efter att Anthony hoppade av college så hankar han sig fram genom olika typer av jobb med lite olika framgångar. En del från kicken från väldigt snabbt, andra jobb behåller han lite längre tid. Han flyttar runt hejvilt till Los Angeles beroende på vart han kan hitta ett billigt boende.
Under perioder är han hemlös och sover på järnvägsstationer, hos vänner, tjejer, i sin bil eller utomhus.
Han är djupt in i ett drogmissbruk, så det mesta handlar om att få pengar, snabba pengar, för att kunna köpa kokain eller andra droger som han kan få tag i för stunden.
Anthony har aldrig dragit sig för att injicera droger. Redan som 14-åring lärde han sig skjuta kokain på en av pappans fester. Men nu har han även fastnat för heroin. Drogen alla alltid varnat honom för, och som han just därför bestämt sig för att testa.
It had nothing to do with rock and roll or trying to impress or put on a pretense. It was happening around me in my world.
2022 gästar Anthony Kiedis podcasten The Joe Rogan Experience och berättar om drogerna.
It was exciting and dangerous. Like everyone's afraid of that, you know. I think I'll do that thing that just the word scares people. But it was also a way of checking out. It was finding the thing that I thought was going to make me well, but really it was just killing me.
Samtidigt som Anthony lever dag för dag spelar hans high school kompisar Hillel, Jack och den nyblivna basisten Flea i olika band.
Jag skulle säga att de absolut kommer från olika musikaliska bakgrunder. Men i grunden är ju Flea inte basist, ska man ju komma ihåg, utan i grunden är ju Flea trumpetare.
Journalisten Freddy Rammel är musikfantast och ett stort Red Hot Chili Peppers fan.
Så han spelar ju, ja men, lär sig väl jazztrumpet och liksom är i liksom den delen av musikuniversat. Hillel Slovak som är gitarrist och Jack Iron som är trummis. De har ju redan ett band som heter What Is This, som är ett liksom punkrockband. De tänker ju egentligen att det är det bandet som ska slå igenom. Det är det de fokuserar på under liksom början av 80-talet. Medan Anthony Kiedis har väl egentligen ingen musikbakgrund överhuvudtaget. Han är bara en skön kille. Hans intresse, skulle jag säga, är väl att bara vara i den här världen.
Wow, dude, wow.
Please God, dude. Wow.
Did you get into rock and roll to get babes?
Did I? I never got into rock and roll.
What are you into?
I there's an accident. I just kind of stumbled into this predicament. And I never really had any intention of being a rock and roller.
I en intervju med det kanadensiska TV-programmet Much Music berättar Anthony och Flea hur det gick till när de började spela ihop.
It's just that all of my best friends were great musicians and they felt sorry for me, so they had me.
They felt sorry for him. He was like a wayward dog. He was like a little puppy wandering around. And we said, here, take this microphone, keep yourself busy.
Upptakten till att bandet bildades var väldigt spontant. För många av deras kompisar eller bekanta spelade i olika bandkonstellationer och de var med i olika bandkonstellationer hit och dit. Och så blev de tillfrågade att vara öppningsakt till en kompisband som då skulle spela.
Hillel och Flea är skeptiska. Deras andra band håller precis på att breaka och Anthony är ingen sångare. Dessutom har de fyra vännerna inga låtar ihop. Ändå bestämmer de sig för att säga ja till gigget och drar hem till Flea för att fixa ihop en låt. I sin självbiografi Scar Tissue beskriver Anthony en fascinerande telepati mellan Flea och Hillel. De vet precis vad de ska göra. Anthony skriver en text där han utgår från deras liv. Han skriver om fest, sex och tjejer och döper låten till Out in LA. My mind ablaze, strong me as a race, your cop picking maze. The town makes me jump, it's got a bunch of bad chicks. My share's got the chumps, but I still get my kicks. My body loves to scrub, and I lick the rock, pick a lot, thumb in the dump, pop, 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 pop.
Mm-hmm. I'm shooting for the top and my best man's a flea. Ooh, Chuck, you better hear the bounce, bounce. But he never met the tree, so he never be back. Was a bad mother jumper, you can tell he was strong. Wore a cold face, a jagged and a hell of fine ass. In between his legs was a sweet young lass. Threw a 100 women up against the wall. And he swore to feel that he loved them all. But by the time he got the 99, he had to stop. Cause it happened when he thought that he heard a foul. Last night and the night before, I heard a bow sound. Then I came indoors, rock out.
Det är bara 30 personer i publiken på klubben Rhythm Lounge. Men Anthony, Hillel, Flea och Jack ger allt.
Det är några explosiva minuter som de liksom skiner där på scenen när de gör sitt första gig. De kallade sig själva då Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem.
Musikjournalisten Sofia Bergström.
De springer runt, de dansar, hoppar runt, högenergiskt, punkigt.
Anthony är helt vild på scenen. Äntligen känner han att han har fått något att göra på denna jord. Och den lilla publiken älskar det. Efter spelningen vill arrangören direkt boka dem igen några dagar senare. Men då vill han att de ska spela tre låtar. Det nyblivna bandet är så höga på ruset som spelningen gett att de säger ja utan att blinka.
Men de fick så mer smak för att spela musik tillsammans och tänkte att fasen, vi kanske ska bilda ett riktigt band. Då kan vi inte heta det här krångliga namnet.
När de kliver upp på scen några dagar senare har de ett nytt namn. Red Hot Chili Peppers.
På den här tiden så var ju verkligen så här melodiös, glammig, hårdrock, liksom hård valuta. Det skulle vara polerat och kommersiellt och de ville göra något helt annorlunda. De ville vara stökiga, opolerade och ha nål i ögat liksom. De ville vara liksom medvetet operfekta.
Red Hot Chili Peppers får snabbt ett rykte om sig att vara ett riktigt bra liveband. Men de tjänar inga pengar på musiken. Ofta får de bara en back öl som betalning.
Red Hot Chili Peppers hade inte ambitioner då att det här skulle bli en karriär. Utan de såg det verkligen som en kul grej. Flea och Hillel spelade i ett annat band då. Och det här var bara liksom ett roligt sidoprojekt. Som bara skulle handla om att dansa, ha kul.
Polissirenerna dränker musiken som strömmar ut ur det öppna fönstret. I huset som Hillel, Flea och Anthony har flyttat ihop i. Huset ligger på en av Hollywoods mest ökända gator. Kvarteret är känt som Pot Alley eftersom mexikanska maffian säljer marijuana här. Det är mest lösdrivare och langare som hänger omkring i området. Men huset är billigt och det blir ett kreativt centrum där de kan experimentera med musiken. Från sitt sovrumsfönster ser Anthony hur polishelikoptrar hovrar över gatorna om kvällarna. Och placerar den öppna droghandeln i ett strålkastarljus. Det är perfekt stoff för Anthonys texter.
Anthony är egentligen lite av en motvillig sångare och frontperson. I Flis och Hillels tidigare band så hjälpte han till att vara roadie och liksom introducerade dem på scen. Och han gillade att stå på scen, men han såg sig själv inte som en sångare och har erkänt själv att han inte är en jättebra sångare. Men som av en slump så började Anthony experimentera med att rappa texter som han hade skrivit till sin poesi. Han skrev mycket poesi vid det här laget. Och så insåg han att det var väldigt kul att leka med rytm, frasering och leverans och betoning.
Red Hot Chili Peppers sound i kombination med deras explosiva livespelningar gör att det snabbt skapas en hype kring bandet. Deras specialnummer Socks on Cox, som uppstod under spelningen på strippklubben Kit Kat Club, har blivit något alla snackar om. Bandet får fler och fler bokningar och till slut köper de en blåvit randig skeva buss av en kyrkokör och drar ut på turné. Och ungefär ett år efter den allra första spelningen kommer det självbetitlade debutalbumet.
I augusti 1984 så släpper så Red Hot Chili Peppers sin första platta, The Red Hot Chili Peppers. Och man skulle kunna beskriva musiken som en slags funkig, flummig, experimentell rock. Anthony rappar över Flees basslingor som är väldigt utmärkande och dominanta i soundet. När de jammar fram musiken till den här skivan så är de dels väldigt influerade av den samtida punkscenen från både LA och New York och band som The Germs, Black Flag till exempel, men de är minst lika influerade av funk, till exempel Grandmaster Flash, Parliament, Kollektivet. Man kan säga att den här första skivan är lite av en kaotisk mishmash av funk, punk och rock, med mest fokus på funk.
Folk har ju försökt sätta dem i ett fack. Och ett sånt begrepp som ofta dyker upp kring Red Hot Chili Peppers från början är begreppet punk-funk. Som ju är ett snärtigt och rimmande begrepp.
Red Hot Chili Peppers-fanet Freddy Rammel.
Men det är också ganska välfunnet på många sätt. För det är liksom en punk-attityd och en punk-energi, men ett funk-groove kan man väl säga. Och Flea, bassisten, är ju... Han släpar ju på basen, slår på strängarna med tummen. Klassisk funkbas, helt enkelt.
Men Anthony och de andra i bandet känner inte alls att debutskivan speglar hur bra de är på scenen. Ingenting av det där råa, nakna och punkiga som Red Hot Chili Peppers gjort sig kända för hörs på plattan.
På första skivan så hamnar de med en producent som egentligen borde funka ganska bra, tänker man. En kille som heter Andy Gill. Men det där funkar ju inte alls. Alltså det blir... Alltså jag gillar ju första skivan. Jag tycker att den har sin charm. Men man hör ju verkligen att den är överproducerad. Alltså de får inte till den här råheten som det börjar ryktas om runt om i Kalifornien. Om att så här, oh, Red Hot Chili Peppers, ni måste gå och se dem live. Det är så rått och det är så sexuell energi. Och det är liksom naket. Så här. Det får aldrig Andy Gill att liksom fastna på skiva överhuvudtaget.
Den här första debuten är ingen braksuccé. De slår inte igenom över en natt. Men en bra, lovande start. Däremot så är bandet själva inte så nöjda med skivan.
Så att på nästa skiva då, Freaky Styley, som kommer 1985, så försöker de med någonting helt annat. Nämligen att då hör de av sig till en av deras stora idoler, vilket är George Clinton, som är känd för banden Parliament och Funkadelic. Kanske en av de mest legendariska artisterna inom funk och funkrock.
Freaky Styley, which was is the latest LP for the Red Hot Chili Peppers, was produced by George Clinton.
I'd like to know how we met him, right?
Yeah.
För intervjuaren John Roberts berättar Anthony och Flea om sin nya producent i tv-programmet Much Music. Fleas karaktäristiska glugg skymtar mellan läpparna när han pratar.
Hey George, what do you say you produced that album?
And you said...
He said, what do you say you give me $25,000 right now?
And you said...
Let's do it.
Men det finns ett problem. Både gitarristen Hillel och Anthonys missbruk har eskalerat rejält.
De är båda beroende av heroin.
Flea är rädd att Anthony på allvar håller på att knarka ihjäl sig.
Nu när de planerar att spela in skiva nummer 2 så gör Anthony ett försök med att pausa från heroin för att kunna fokusera på musiken. Han är också väldigt spänd på att arbeta med producenten George Clinton, en funkmusiker som alla i bandet har verkligen satt upp till. Så han vill verkligen vara närvarande nu när de ska spela in album nummer 2 och fokusera på det kreativa. Men första veckan när de träffar producenten så har han sån stark abstinens. Han tar kokain för att försöka lindra sin heroinabstinens. Och det funkar bara kort stund enligt han själv. Och känner sig väldigt sjuk. De första dagarna när de andra i bandet börjar planera för inspelningen tillsammans med producenten så ligger han sängliggandes. Men efter några dagar är han uppe på benen igen och kan börja arbetet med skivan tillsammans med sina bandkamrater och producenten.
Sen så får de åka hem till honom och spela in Freaky Styley, som ju är ganska mycket en ren funkskiva. George Clinton ringer in sina gamla polare från Parliament Funkadelic, så här människor som, alltså hela blåssektionen från Parliament Funkadelic, alltså folk som har gjort blås för typ James Brown och sånt där. Alltså Fred Wesley kommer in på trombon och liksom hjälper till och sådär. Det här tror jag är för killarna i bandet kanske det roligaste de någonsin har gjort. Och de är fortfarande vänner än idag med George Clinton. Men någon kommersiell succé blir ju inte av Freaky Style, utan det blir ju... Det blir lite mer rätt soundmässigt än vad det var på första skivan, men de slår ju liksom inte igenom.
Anthony sparkar bort lite skit från marken. Han sätter sig ner under viadukten, tar upp ett gammalt ciggpapper och börjar förbereda heroin och kokain i en speedball. Förut var han noga med att det skulle vara nya sprutor och sterila verktyg när han skulle koka drogerna. Nu får det duga med ciggpappret och vatten från vattenpölen bredvid honom. Han känner sig ensam. Det känns som att staden och en langare som heter Mario är hans enda vänner. Drogerna har slitit på hans relationer, men det går inte att sluta. Han skjuter i sig speedballen. Medvetenheten om att han är på botten flyter sakta undan.
Framtiden ser väldigt ljus ut för Red Hot Chili Peppers. Världen ligger framför deras fötter, men ett stort mörker hemsöker dem, och det är då droger. Hillel och Anthony är väldigt djupt nere i herointräsket och försvinner bort i perioder och isolerar sig själva. Deras fysiska och psykiska hälsa blir allt sämre, samtidigt som det går bättre för bandet. De turnerar på lite större ställen runt om i USA.
Trots det tunga missbruket som finns i bandet lyckas de fortsätta att göra musik. 1987 släpper de sin tredje skiva, The Uplift Mofo Party Plan. Och året därpå gör de en Europa-turné.
Det är som sagt mycket droger i omlopp, tunga droger. Och det påverkar bandet rätt så rejält. Framförallt Hillels humör och hans prestation. Så till den grad att de mitt uppe i den här turnén sparkar honom. Men de släpper kortare efter in honom i värmen igen, för de känner att vem ska kunna ersätta honom på så kort varsel? Och Hillel får snart ett återfall igen och beter sig väldigt oberäkneligt. Han liksom förstör spelningar, kan inte spela ordentligt.
Turnén är kaotisk.
De bråkar i bandet, så den här Europa-turnén absolut inte lyckad om man tänker vad som sker bakom kulisserna. Hillel isolerar sig mycket från de andra i bandet och uppvisar tecken på en djup depression. Han är inte sig själv och kommer må ännu sämre när de kommer tillbaka till USA och har ett litet uppehåll från turnerandet. Och då isolerar han sig ännu mer och får ett rejält återfall och tar jättemycket heroin och befinner sig själv i någon slags destruktiv drogdimma. En dag så injicerar han sig själv med en så kallad speedball som då är liksom en mix av heroin och kokain, och han dör av en överdos.
Den 25 juni 1988 dör Hillel Slovak, 26 år gammal.
Det här tar ju otroligt hårt på resten av bandet. De är inte bara bandkamrater utan kompisar och ser sig själva som själsfränder, har de sagt vid olika intervjutillfällen, och att de är bröder.
Det känns som att något går sönder i Anthony när Hillel dör. Men han har trots det svårt att sluta med drogerna. Här intervjuas han i BBC-programmet Rough Guide to LA.
The tragedy was that I lost one of my best friends in the world. It wasn't so much that I lost a guitar player. I lost a human being that I loved and that I had shared my life with, who is a very sensitive, loving, creative person who also had the disease of addiction.
Och det borde ju vara slutet på bandet, för att vad är Red Hot Chili Peppers utan Hillel? Han var en central punkt i Red Hot Chili Peppers. Och det blir ju, det får ju följdverkningar det här, för att Jack Irons blir så otroligt nedslagen av det här såklart, så att han klarar liksom inte av att fortsätta överhuvudtaget. Han hoppar av direkt, för han blir så psykiskt påverkad av det här. Men Anthony Kiedis och Flea vill fortsätta, men frågan är bara hur.
Anthony och Flea sitter i replokalen. De har bestämt sig för att Hillel ska få leva kvar genom musiken och börjar därför hålla auditions för att hitta en ny gitarrist och trummis.
Då faller det sig så att det finns en kille från New York som heter John Frusciante, som har flyttat till Los Angeles och som har blivit en liten hangaround, kan man säga, runt Red Hot Chili Peppers. Följer dem väldigt nära, och framförallt så har han idoliserat Hillel jättemycket. Alltså är jätteinspirerad av honom som gitarrist. Han har liksom lärt sig alla gitarrdelar i alla Red Hot Chili Peppers låtar under den här tidiga perioden. Så att när de då ska hitta en ersättare till Hillel Slovak, så har de ju honom, kan man säga, framför sig.
John Frusciante blir ett enkelt val.
Alltså John Frusciante är ju en naturbegåvning, och han börjar spela gitarr väldigt tidigt. Hans energi och hans scenpersonlighet är, han är så jävla cool. Han är liksom rakad på ena sidan och så har han rött hår på andra sidan i någon tofs. Han ser helt galen ut. Och har liksom samma också stökiga scenenergi som Flea. Så att de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Och det, på något sätt så märker man att det finns en kemi mellan dem som bara var menat att hända på något sätt.
Nu återstår bara att hitta en ny trummis.
Chad walked in, and when he walked in, he had a Metallica shirt on, and he had his, and his hair was all frizzy. We were like, oh my god, let's just get this guy out of here.
I ett klipp som finns på flera fankonton på YouTube berättar den nya gitarristen John om Chad Smiths audition.
And he sat down at the drum set, and we started jamming. And for up till now, usually Flea was leading the jams. Chad walked in, and like, all of a sudden, like, he was carrying us, and he just was speeding up and going, fuck you! Fuck you! Ah! You know, like he was just going like, ah!
Alltså Chad Smith, precis som många andra trummisar i stora band, vi kan ta till exempel Ringo Starr i Beatles, de är såna där som blir lite bortglömda, men som kanske i själva verket är lite av ett shit som håller allting samman. Chad Smith är ju lite en sån. Han kommer in 1988 och lämnar ju aldrig. Han är ju en trygghet i Red Hot Chili Peppers. Från sin första stökiga heavy metal audition till idag, där han är framförallt känd för att han är ett trummis i Red Hot Chili Peppers, två väldigt, väldigt lik Will Ferrell.
När bandet är fullskaligt igen behöver de återigen en producent till nästa skiva. Det har fungerat bra med George Clinton, Men de har ändå känt att det är något som saknats. Och till sist hittar de rätt med producenten Rick Rubin.
En överbegåvad, långhårig och jätteskäggig man som bland annat har producerat Slayer och liksom olika metalband och också har producerat hiphop och han har gjort allt möjligt. Men han är ju väldigt känd för att liksom lyckas hitta kärnan i artister och band och bara jobba utefter bandstyrkor på något sätt. Så att när de ska spela in Blood 26 Magic så har de ju honom som producent. Han föreslår att de ska sitta i ett stort hus i Los Angeles och
right in the pocket, guys. Here we go.
Bara spela in hela den här skivan då. Det här blir ju en film då som heter Funky Monks som följer hela inspelningen av Blood 26 Magic-skivan. Till låten Breaking the Girl till exempel så ska de spela in något långt så trum-outro. Och då ser man liksom hur Flea sitter och slår med något stort rör på någonting så att de ska få någon sån metallljud och sånt där. Det känns väldigt lekfullt. Någon sitter med något miniklaviatur och bara plinkar.
Okay, you guys played it great, but Flea,
Man hör hur, alltså att det har varit ganska kul att göra den här skivan och att det har varit ganska gränslöst.
Being a Red Hot Chili Peppers is about being free and not being tied down to anything, not trying to fit into any mold or any style or any category.
Vid ett tillfälle så ställer Rick Rubin frågan om det finns någon mer, om det finns någon fler låtar eller någonting som ska spelas in och sådär, och får nys om en text som Anthony Kiedis har skrivit.
And I showed him all my, you know, sexy songs, heavy funky songs. He's like, okay, that's good, we can work on that. He's like, anything else in the book? Just the poem that really isn't a song. I mean, it has a melody, but I don't think it's for us. Well, let me hear it.
I en intervju från 1991 som kontot Mellowship laddat upp på YouTube berättar Anthony Kiedis om hur låten Under the Bridge blir till.
I was like, it's kind of embarrassing. It's a little sentimental. Love to hear it. It was Rick, because Rick knows, like, there's no rules. You want the thing that's not expected.
Han läser den, och det är en text som är jättemörk. Den handlar om missbruk och att vänner dör och bara allmänt super sorgligt. Men också sant, eftersom det behandlar ju verkligen vad Red Hot Chili Peppers har varit med om de senaste, alltså i närtid, de senaste 5 åren. Så Rick föreslår att det här måste ju såklart bli en låt. Varpå Anthony Kiedis säger, nej men det vill jag inte, det här är alldeles för privat. Det här är inget som är tänkt att se dagens ljus. Vi ska vara ett partyband. Det är ingen som vill höra oss liksom klaga på att någon har liksom tagit en överdos. Men han låter sig ändå övertalas och det blir ju deras stora genombrott med Under the Bridge. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel
watch it. You're
my son.
Anthony Kiedis står och kissar på en fest för Lisa Marie Presley när en man kommer fram till honom och börjar bröla under the bridge. 29-årig Anthony har fortfarande inte vant sig vid den här uppmärksamheten. Han har inte hunnit fatta att de slagit igenom så stort.
När vi går in i 92 så är Red Hot Chili Peppers ett rykande hett rockband som är stort över stora delar av världen.
Aftonbladets musikrecensent Sofia Bergström igen.
Och den hösten ska de uppträda på MTV Video Music Awards. De spelar Give It Away. Har ett väldigt ett lyckat framträdande. Och den här kvällen är de nominerade i sammanlagt 9 kategorier, vinner i 3. Och när de ska ta emot ett av priserna så springer de / hoppar in på scen, är allmänt stökiga. Tar sig upp på ett podium, luftrunkar, Anthony ställer sig framför honom, simulerar oralsex. Det är rätt så talande för energin och stämningen i bandet. Och man får en rätt så bra bild av vilka de är av att titta på det klippet.
Ladies and gentlemen! No, seriously. You know, we just feel lucky to ever get to make a record in the first place. And hi Clara.
Det experimentella och opolerade punk-funkbandet från Los Angeles, som började som en kul grej för knappt 10 år sedan, har blivit större än Anthony och de andra någonsin kunnat föreställa sig. Men framgången är inte så lätt för alla bandmedlemmar att hantera.
John Frusciante har ju redan, när han är Red Hot Chili Peppers största fan, innan Hillel Slovak har dött, så säger ju han till Hillel Slovak, för de är ju lite kompisar, så säger John Frusciante så här att jag kommer inte gilla er om ni blir så pass stora att ni spelar på en arena. Då kommer inte jag gilla er längre, jag föredrar när ni spelar för mindre publik. Så han går ju in med den inställningen när han börjar Red Hot Chili Peppers, och någonstans kring Blood Sugar Sex Magik i början av 90-talet så blir Red Hot Chili Peppers ett av världens största band. Och John Frusciante gillar inte det här. Han hatar det.
Framgångarna som bandet nu upplever tycker han är väldigt svåra att hantera. Han vet inte hur han ska förhålla sig till det. John kämpar väldigt hårt för att hålla sig ren, men faller dit gång på gång. Samtidigt som han fortfarande, trots att han har gjort ett väldigt bra arbete med den skivan och slagit igenom, så känner han väldigt starkt självtvivel och stor prestationsångest, just för att han känner så här att skuggan efter Hillel är väldigt stor och de resterande i bandet sörjer honom fortfarande, framförallt som kompis. Så den här kombinationen med droger, prestationsångest, de andra i sorg, det gör att John faller ner i en depression och han har självmordstankar och han tappar lusten för musik och låtskrivandet, och heroinet tar över allt mer. Det här kulminerar sommaren 92 när de turnerar då för skivan, och bandet är då på turné i Japan, vilket är ett väldigt stort steg i karriären såklart. Och under den här turnén så hoppar John av. Han klarar inte mer.
John står inte ut med Red Hot Chili Peppers framgångar och bestämmer sig för att lämna bandet. Han följer samma mönster som Hillel gjorde bara några år tidigare.
När han kommer hem så isolerar han sig och faller djupare ner sitt drogmissbruk.
Han säger ganska tydligt att jag tycker att det här är jobbigt. Jag tycker inte att det här är kul längre. Och det jag vill göra nu, det är att jag vill sitta i min lägenhet och bara knarka. Det är det jag vill göra. Jag vill knarka och spela på min gitarr och kanske eventuellt spela in en soloskiva. Vi får se. Men prioriteringen, det är att jag ska knarka en del. Och han knarkar väl bättre än vad någon annan har knarkat innan honom, skulle jag säga.
Det här avhoppet påverkar ju bandet såklart. På väldigt kort tid hade John lyckats bli en rätt så viktig pusselbit i Red Hot Chili Peppers. Han hade smält in väldigt bra just i skapandet av musiken, men också på scenen. Och så förlorar de en tekniskt skicklig gitarrist också och som de hade liksom kemi med.
På bara några år har Red Hot Chili Peppers förlorat två gitarrister till drogerna.
Fram tills nu har Red Hot Chili Peppers varit väldigt produktiva och släppt ett album var och vartannat år. Men de 6 åren som John inte är med så tar det längre tid. Det blir en svängdörr med lite olika musiker som de samarbetar med på scen och sådär. Men lyckas inte hitta någon liksom ny permanent ersättare för John.
Anthony kisar upp mot templet i Dharamshala i Indien. Red Hot Chili Peppers har fortsatt göra musik och turnéer de senaste åren. Men nu, 1997, händer i princip ingenting. Anthony har gjort flera försök att bli ren och nu är han på en hälsoresa. Han har rest runt i Thailand, köpt ett hus i Nya Zeeland och nu står han framför Dalai Lamas tempel. Anthony har fortsatt knarka efter Hillels överdos. Men den senaste tiden har inte ens drogerna kunnat döva hans smärta. Några munkar skrattar åt honom när han ber om hälsa Dalai Lama. Att Anthony Kiedis gärna vill byta några ord med honom. Men redan dagen därpå får Anthony träffa laman. Det är ett kort samtal. Dalai Lama håller Anthonys hand hela tiden. Och Anthony känner hur han får ta del av lamans kraft. Anthonys vänner tror att det här kanske faktiskt är slutet för hans droganvändning. Men det tar inte lång tid innan han är tillbaka i missbruket igen. Samtidigt har bandet fortfarande inte lyckats hitta en gitarrist som kan ersätta John.
Det är så bråkigt och stökigt och osäkert och svajigt så till den grad att Anthony och Flea överväger att lägga ner bandet och ge upp. We had a good run, men nu har vi nått slutet.
Och sen så får de på något sätt höra lite grann på omvägar att så här, John Frusciante verkar ändå ha förstått att det inte är en bra idé att knarka oavbrutet under flera år. Utan han har försökt faktiskt söka hjälp för det här. Och det visar sig att John Frusciante är, det är eventuellt så att han är ren. Så att de hör av sig till honom och är så här, kom igen, kan inte du komma tillbaka? Och han säger ja.
You know, never in my wildest dreams did I think that we'd come together again to play music. No, I never considered it.
I en intervju med den nederländska TV-kanalen TMF9 berättar Anthony om återföreningen. Han ser allvarsam och oväntat fräsch ut.
My main thing was just that I wanted John to know that I did love him and that I didn't want either of us to die without, you know, reestablishing a connection. And that was my biggest fear is that, you know, either I'd get a call one day saying John is dead and I would have never been able to tell him that even though she got fucked up, I still love you and I still care about you and I think about you. The first day that we started playing together, I felt, you know, a huge blessing. And then it just got more and more fun. And the minute we got together like this again, it just became, we're doing it because we love it.
Nu när John är tillbaka i bandet så börjar de omedelbart skriva på ny musik, jobba på ny skiva. De har fått en liksom kreativ nytändning. Och alla i bandet har i efterhand beskrivit hur jäkla kul de hade det nu när John var tillbaka. Och de kände att de inte hade någonting att förlora. Nu mådde de mycket bättre i bandet. Några av dem var nyktra och rena. Och kände att nu ska vi skapa en skiva för oss själva. De kände inte så mycket press på att släppa ännu ett framgångsrikt album. Utan nu gör vi det vi precis det vi vill göra, det vi tycker är kul, det som berör oss. Och det visar sig vara ett genidrag.
And if you want these kind of dreams, it's California. station. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, El Sergeant Barrow, while they break the spell of aging, celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
Red Hot Chili Peppers är tillbaka med en ny video som heter Around the World. Och det här är en riktigt typisk Red Hot-video.
Jag hörde Red Hot Chili Peppers för första gången år 2000 och då var jag 9 år gammal. Och jag satt framför SVT och kollade på programmet Vox Pop. Som ju på den tiden var det programmet man kunde titta på för att få musiktips.
Det är den här skivan, Californication, som gör att Freddy Rammel får upp ögonen för Red Hot Chili Peppers.
Videon som visas på Vox Pop är Around the World. Och låten börjar ju med Flees distade, asmäktiga liksom bas. Han bara kör E-strängen ren bara. Släppar jätte hårt. Och sen kommer Anthony Kiedis in helt liksom bar överkropp med sina coola tatueringar och börjar rappa något helt obegripligt. Och jag blev bara totalt jag bara undrade vad fan är det här för någonting, och bara kände att det här är liksom det absolut coolaste jag någonsin har hört i hela mitt liv. Det är liksom helt ofattbart coolt.
Freddy vill se fler videos, höra fler låtar av det nyupptäckta bandet.
Min morsa spelade in Around the World när den gick på radio på ett litet kassettband som jag hade och som jag lyssnade på liksom flera gånger om dagen. Och de här musikvideorna fick man ju helt sonika bara sitta på MTV och VH1 och alla de här kanalerna, och så fick man sitta i flera timmar och titta på massa musikvideor tills det dök upp en Red Hot Chili Peppers video. Och då var det liksom som att man samlade ju på de här upplevelserna av att fan, nu är det en Red Hot Chili Peppers video. Så satt man där, oklart vad man skulle med det till, men det var ändå liksom, det var det man gjorde. Det var någonting med att Flea spelade på ett så coolt sätt, det var någonting med att det var så svängigt, det var någonting med att det var liksom så otroligt flummigt på ett så tilltalande sätt.
Han blir som besatt av Red Hot Chili Peppers.
Alltså jag gjorde teckningar över bandet på syslöjden när det var dags så att man fick lära sig att göra kuddar. Så gjorde jag en egen blå Red Hot Chili Peppers kudde med den här Red Hot Chili Peppers loggan, alltså den här själva stjärnan då, broderad ganska fult på den där. Och sen så skrev jag då Fly i mitten med hans Fly har ju en väldigt karaktäristisk autograf kan man väl säga, där han skriver Fly med stora bokstäver och sen så gör han en liten så en mun med en glugg. Fly har ju en väldigt karaktäristisk glugg.
Och han är långt ifrån ensam om att upptäcka Red Hot Chili Peppers vid den här tiden.
Runt millennieskiftet här så går det inte att undvika Red Hot Chili Peppers. Californication blir bandets bäst säljande skiva. Säljer över 15 miljoner exemplar. Blir stor framgång på hemmaplan och på andra delar av världen. Scar Tissue, låten, kammar hem en amerikansk Grammy. Den hamnar högt upp på Billboard-listan, och när stora tidningar och magasin som till exempel Rolling Stones listar några av historiens bästa album, så brukar Californication hamna på den listan. Och många anser att Californication är liksom ett av de bästa rockalbumen som har skapats, så jag är benägen att hålla med. Musikaliskt så dyker bandet liksom djupare ner i rocken. Det blir lite mindre funkiga, progressiva, flummiga utsvävningar, lite mer raka, konventionella låtstrukturer. Alternativ rock för arenorna skulle man kunna säga.
2001 snackar Freddys mamma ihop sig med hans kompisars mammor. Kompisarna är lika besatta av Red Hot Chili Peppers som han är. Och till deras stora lycka bestämmer mammorna att de alla ska åka ner till Köpenhamn för att gå på en konsert. Det är två förband, men sen är det dags.
Och sen till slut så sitter vi där, ser ut över scenen och hör bastonen i Around the World. Som fortfarande var, då var allas stora favoritlåt och introduktion till Red Hot Chili Peppers. Och det var ju bara så totalt surrealistiskt. Jag tror vi stod upp hela konserten och sen så vid något tillfälle så skulle alla ta av sig tröjorna och stå och liksom vifta dem runt huvudet så här. Tyckte vi var skitballt såklart.
Anthony sitter i sin soffa hemma i vardagsrummet i huset i San Fernando Valley. En vacker kvinna drar åt hans höger överarm med en nätstrumpa, fyller på kanylen och injicerar honom. I sin självbiografi skriver Anthony Kiedis att det för några år sedan kunde varit vilken skit som helst som sprutades in i hans kropp, men inte nu längre. Kvinnan drar ut kanylen med ozon, en medicin han tar mot hepatit C. Anthony har levt ett riskfyllt liv med mycket tunga droger. I boken skriver han att han inte ångrar någonting, men att det nu är ett avslutat kapitel. Sen några år tillbaka dricker han vitaminberikat vatten och är noga med vad han äter.
I wanted to just dovetail on something that you just said, which was that you were at a very different place when you made this album. What did that mean? Can you explain that to me a little bit more?
Man, well, there had been so much water under the bridge between then and now.
Det är mitten av 00-talet och Anthony och Flea intervjuas om sin nya platta i MTV News.
You know, we were in a state of growth and change and desire and enthusiasm in 1990 when we were here.
Right.
And then we went through all of these different times and episodes and hardships and joys, and then we kind of came back together and, you know, really kind of found ourselves as a band. So we were a little bit better at it when we came back. You know, it wasn't quite as confusing or friction based, or, you know, we didn't have the same type of demons going through us as the first time we came here.
I'm trying to read into this, and I don't want to read into this wrong, but are you talking specifically about John and what John was going through?
Everybody. John is, you know, but one piece to this four-piece puzzle.
2006 ger bandet ut Stadium Arcadium, som blir nästa stora succé och milstolpe för bandet. Det är ett dubbelalbum som gör stor succé. Nu får de sin första etta på den amerikanska Billboard-listan, som de har sneglat på i rätt så många år vid det här laget. Skivan fick en radda Grammy-nomineringar, varav några de vann. Stadium Arcadium musikaliskt skulle man kunna beskriva som en rätt så traditionell rockskiva. Den är kanske deras mest mainstream-anpassade skiva i katalogen. De är mindre flummiga, mindre funkiga. De spelar mer rak, lättillgänglig rock med väldigt stora refränger, yviga gitarrer, stora gitarrsolon som klippt och skuret för de stora arenorna och för liksom mainstream popularitet.
När bandet tar ytterligare ett kliv in i mainstream-fåran tappar de en del gamla fans.
Även om den här skivan blev otroligt populär, både bland redan initierade fans och öppnade upp för ny publik, så upplevde jag att den är lite av en vattendelare. En del fans som hade varit med från början tyckte att den var lite för snäll, lite för mjäkig. Och jag, även på det lägret kan jag erkänna, jag och min sambo har faktiskt bråkat flera gånger om just Stadium Arcadium. Han tycker att den skivan är ett mästerverk, medan jag tycker att den är rätt så svag i deras diskografi och bleknar i jämförelse med Californication till exempel. Så man skulle kunna säga att den här skivan delar in vissa av fansen i läger, för och emot. Och till denna dag så tvistar fans om liksom, är du på Stadium Arcadium-laget eller är du på Californication-laget? Även om bandet hade sin riktigt stora guldålder runt millennieskiftet och en bra bit in på 00-talet, så har de absolut haft några riktigt stora stunder på senare år. En milstolpe i deras karriär ägde rum så sent som i 2014 när de uppträdde under Super Bowls halvtidsshow tillsammans med Bruno Mars.
Bruno Mars, iklädd sin guldiga kostym, dansar och sjunger. Plötsligt byter han ut textraden You Better Run till Give It Away Now. Och Red Hot Chili Peppers dyker upp på scen. Anthony har svarta shorts, färgglada knästrumpor och bara överkropp.
Det var ju liksom runt 115 miljoner människor som såg det framträdandet. Så det var ju verkligen en milstolpe. Och sen två år därpå, 2016, så släppte de skivan The Getaway. Den hamnade två på den amerikanska Billboard-listan och petade ner Drake, som då hade dominerat och var en av världens största artister just då. De turnerar fortfarande inför väldigt stora publikmassor och gör väldigt bra konserter ifrån sig. De har fortsatt vara ett bra liveband. Anthony har verkligen levt upp till den här rockstjärnebilden genom åren, genom sex, droger och rock'n'roll.
Men musiken hamnar allt oftare i skymundan när det snackas om bandet.
På senare år så har liksom Anthony mest hamnat på radarn i skvallerpress på grund av liksom kvinnorna han har förknippats med. Han har kopplats ihop med väldigt många unga, snygga kvinnor genom åren. Att han har blivit lite känd för det och har unga flickvänner, likt många rockstjärnor före och efter honom. Liksom skådespelerskor, modeller, sångerskor, till exempel Melanie C från Spice Girls var han ihop med ett tag. Så mycket kring hans popularitet de senaste åren har kretsat kring vem han är ihop med. Vad är det för ung kvinna nu? Han har ett barn, en son med ett ex som heter Heather och som är 23 år yngre än honom. Och för några år sedan så dejtade han en modell som är 31 år yngre än honom. Hon var 19-20 och han i 50-årsåldern när de var ihop. Och det dök upp liksom bilder på sociala medier där ja, en del var liksom förfärade över åldersskillnaden och sådär. Men andra brydde sig inte alls.
Det kanske inte är så konstigt att den där killen som tog kokain på strippklubb när han var 12 och förlorade oskulden till sin pappas flickvän har fått en lite skev relation till tjejer, sex och droger.
You look back and you don't blame your parents or anything. I mean, your father was a drug dealer and sort of got you into that scene, but you don't look back and say, well, this really screwed me up or anything.
No, I think it just accelerated my sense of well-being in a very roundabout way.
I ett klipp som kontot RHCP News laddat upp på YouTube får Anthony frågor om sin pappa. Han har på sig en Ramones-tröja.
Det mörkbruna håret är axellångt och luggen spikrak. När han pratar om sin nu döde pappa är det med stor förståelse.
The fact that I shared that with my father early in life is a bit twisted, and I wouldn't do it with my kid. But you know, from his perspective, he was sharing with me what he had discovered to be a great way of life. You know, I don't think he realized how profoundly, you know, deadly drug use could be for certain people. He was just going, "Look what I found. This is fun. This is wonderful. Let's do it together."
2025 har det gått över 40 år sedan Red Hot Chili Peppers gjorde sin allra första spelning. Och mer än 35 år sedan de fick sin nuvarande setting. Sedan dess har de turnerat världen över och stoppat i sig mer droger än de flesta. Men nu är de alla rena. Trots att en majoritet av bandet passerat 60 år verkar Anthony, Flea, Chad och John inte ha några tankar på att sluta med musiken.
Inställningen kring Red Hot Chili Peppers är väl, skulle jag säga, att folk tycker att de har kanske passerat bäst före datumet, skulle jag tro att folk tycker. Och jag tror att folk tycker att de är väldigt töntiga. Och att det mest är att Anthony Kiedis skriver låtar som handlar om någonting California hit och någonting California dit och sen ett konstigt ord och sen ett konstigt ord till. Och att det börjar kännas lite gjort. Jag kan väl hålla med om det till viss del, även fast jag har Red Hot Chili Peppers väldigt varmt om hjärtat. De var väl bättre förr, det kan jag väl tillstå. Men för min del så har de en så liksom central del i mitt hjärta att jag liksom har svårt att med den emfasen liksom kritisera Red Hot Chili Peppers, för att de är verkligen lite som familj på något sätt. Alltså det är svårt att komma ifrån den typen av fanskap som man får så tidigt i livet. Det kommer alltid vara som julaftnarna hemma hos mormor liksom. Och om de kommer, nästa gång de kommer hit, så kommer jag att gå.
Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Red Hot Chili Peppers. Programmet är gjort av Alexandra Sandeman sommaren 2025. Producent var jag, Johanna Korbutjak. Exekutivproducent var Lars Truedsson. Och ljudet sköttes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.